Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen tillbaka till Poddplats H, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Avsnitt 101. Nu är vi inne på tre siffror på riktigt, Josef. Hur är läget med dig?
Ja, men det är ganska bra ändå. Det är plusgrader och sol, så att nu är det inte långt borta, så är all snö borta. Så är det. Det är kortare vinter här. Jag har väl inte så mycket mer att säga om det själv då.
Jo, men det är bra. Det är väl lite samma här. Det är plusgrader. Inte kanske blå himmel, men det är soligt emellanåt. Det är lite molntäcke. Och så sen blåser det också. Den här iggun, eller vad den nu kallas för. Den här stormen som ska dra in över Norge. Eller den har ju redan dragit in och är ju full gång där. De hade väl uppmätt liksom 50 meter eller 51 meter i sekunden. Det är 180 km i timmen. Det är rätt.
Ja, det är ju styggt på riktigt.
Ja, jag tror inte så. Det är inte så där supertrevligt att vara ute då, tänker jag. Så att det är därför det blåser här också en hel del, säger de. Men det är liksom, det kommer över hit. Det kanske inte är just det som blåser nu, men det kommer i alla fall att blåsa. Sådär. Men det är inte väder och vind vi ska prata om. Vi ska prata om i hockey som har spelats. Vi ska även nämna att vi har haft ett litet samtal med Hockeylabbet som hade ett litet instick hos oss. Vi har även då kommande matcher. Vi ska prata kring damlaget och så sen lite övrig sport i slutet, som Josef tror jag är glad att prata om den här veckan efter helgen som har varit. Och så. Men vi kör igång på en gång. Ja, Josef. Södertälje hemma. Melker Thelin i kassen, då Jona är skadad och vi har fått in Niklas Svedberg som backup också. Och Melker Thelin gör ju en fantastisk hockeymatch. Han spikar igen. 29 skott emot, tar samtliga. Och man blir bara glad. Bara glad.
Ja, ja, men verkligen. Och det är för hans skull. Och liksom, och så tar man det i kronologisk ordning bakifrån, så ja, men att se hela laget glädjas med Melker Thelin född 2005, det, ja, men det är så fantastiskt roligt att se. Sett till matchen så är det ju ändå på något vis lite mer gnetiga. Det skapades ju chanser bortsett från, ja, det enda målet som det blev. Men det är ju ändå jämfört då med nästa match som vi spelar, så det är ju två väldigt olika skepnader, i alla fall vad det gäller målproduktion, men också till matchbild tycker jag. Det är mindre flängigt, det är mera uppstyrt och mera cyniskt, om man så säger. Spelmässigt så är det ju ett fall framåt då mot Djurgårdsmatchen då, som var två dagar innan den här. Vi nämnde lite grann om publiksiffror. Det var helt uppenbart i tv-sändningen och också hört av de som var på plats att det är glest börjar bli. Alltså vi redovisar ju antalet sålda biljetter. Och det kan ju vara okej, men antalet fysiskt närvarande är en annan sak. Och det är någonting som jag tycker vi ska trycka på fortsatt också, för det har bärighet framöver. Och nu kan man ju tänka, det var lönefredag. Det borde kunna ha varit klackarna i taket, men tabelläget och hur det har sett ut, det är ju inte sånt. Men väldigt fantastiskt ändå. Första tre poängarna på hemmaplan på, jag vet inte när, det var väl i november när det var. Så, ja, men hur, liksom, generellt, känslan runt matchen, hur tyckte du att den var?
Nej, men man, alltså som det såg ut som Djurgården, vi var ju lite grann inne på det förra veckan också, så var det liksom så här att, ja men, vinner vi några matcher den här helgen, eller de här kommande dagarna, så skulle det vara liksom mer eller mindre ett under. Inte riktigt så, men bra nog nära. Jag tycker att det var ju som sagt ett fall framåt spelmässigt så. Finns fortfarande absolut massor med saker att slipa på. Men jag tycker ändå i det stora hela så gör vi en bra match efter förutsättningar. Och jag tycker att Björklöven kommer upp på ett sånt sätt. Vad det beror på och vars det kommer ifrån när det kan se så otroligt illa ut 2 dagar innan. Det vet jag inte. Och vars, ja men var det... Vad det är som har hänt eller vad det är som gör en sån sak. Om det är för att det är Melker som står, allting steppas upp lite grann, man vill spela för honom. Eller, och samtidigt när man säger de orden så säger man, det här låter ju bara fånigt. Man ska väl alltid spela för att vinna och spela för sina medspelare, alltid, i alla lägen. Alltså, så att jag kan som inte, jag får riktigt inte ihop det heller, vad det är. Men ja. Jag tycker bara liksom, bra med seger. Vi gör ett mål i matchen. Och någonstans så är det kanske man har efterlyst också. Ja, men vinn med 1-2-0 då. Bara vi vinner. Alltså, och det får se ut lite grann hur det vill. För nu måste vi börja få in poäng på kontot. Skilke får ett friläge. Det är ett dåligt byte av SSK som vi lyckas utnyttja. Och Schilke blir nerriven men ställs ju upp och fortsätter åka och sätter dit den där. Och det kom ju några kommentarer om att hade det här varit i november så hade det aldrig hänt. Han hade aldrig ställt sig upp, han hade bara legat kvar på isen och gnällt. Jag tycker att det är fula ord att lägga om Schilke i det läget. För jag tycker Schilke är någon som ger mycket på planen och liksom, ja. Gillar inte det uttalandet. Men nog om det, så skönt med seger. Skönt för Melker att få hålla nollan, efterlängtat för honom. Och det jag verkligen gillar med Melker är att det är hans ödmjukhet. Och tittar vi historiskt sett på svenska ishockeyspelare som har gått långt och liksom varit duktiga och bra, så har det varit en stor skopa med ödmjukhet som har gjort att de har tagit sig så långt. Så att jag hoppas verkligen att Melker ska få blomma ut och bli en stor målvakt som han absolut har potential till att bli. Bara han får vara hel och liksom, ja, men att det studsar lite rätt för han i uppstarten på karriären. Så.
Ja. Ja, men det är någonting att fundera. Vi har tagit in så att vi har en målvakt till när Jona behöver rehabba lite grann. Och hur man nu ska välja matchen, de här två. Den ena är rutinerad som till och med har gjort den här matcher. Och den ena är en egen produkt, är ung. Och det, det kan vara lite det här moment 22 på ett sätt. Att ja, men han behöver rutin och liksom få växa till sig. Hur får man det? Ja, men det är när han får spela matcher så han får rutin och får växa till sig. Men då kanske man också får räkna med lite ojämnare insatser, vilket vi kommer in på strax, kanske då när vi går in på nästa match. Men jag vill ändå, om vi ska knyta upp till det här matchen, jag kan inte riktigt släppa det här med tv-sändningen faktiskt. Jag tycker att den är närmast ett haveri, faktiskt. Om man får säga det, knyta an till det du säger. Att ja, du har så kallade experter. Ja, experten säger, ja men jag tror om det var i november eller i onsdags, då skulle Schilke ligga kvar, men det gör han inte nu. Jaha. Så det är expertens analys. Det är så vansinnigt korkat, tycker jag. Så ytligt och dumt kan det inte vara. Och inte minst, ännu mer kanske, alltså kommenteringen är en sak, den är kanske undermålig, eller det tycker jag att den var. Men själva sändningen som sådan i pausen emellanåt, alltså vill jag se på barnprogram, då kan jag starta Bolibompa. Faktiskt. Jag tycker att det är så otroligt omoget och tramsigt rent ut sagt. Man kan fundera på varför det är så här. Och jag vet inte, men uppfattningen man kan få nu för tiden i kanske samhällsklimat i övrigt, det låter pretentiöst, men det är att det finns så mycket tänk av eget varumärke. Jag tror faktiskt att det kan koka ner i alla fall till stora delar till det. Att den som arbetar med den här sändningen gör det inte för tittarnas skull i första hand, kanske inte i andra eller tredje hand heller, att det är lika mycket eget varumärke som är någonting övervägande viktigt och som man har med sig, kanske omedvetet. Jag ställer mig frågan till att, vad gör Mauri där? Alltså vad tillför han i den här hockeysändningen? Förutom att man vill hjälpa han att promota någon serie som han har någonstans. Nej, men jag vet att det låter gubbgriner, men det finns någonting här som jag tycker att det här måste ju steppas upp. Det här, jag tycker inte att det är tillräckligt bra faktiskt. Är jag för sur eller?
Nej. Jag delar väl dina tankar till stora delar. Så. Ja, den enda kopplingen jag ser det är att Mauri är Södertälje supporter. Det är väl, och han är väl från Södertälje. Så att det är väl liksom det som är. Det vi kan säga mera kring matchen sen är ju, tyvärr så utgår ju Nick Schilke skadad och det har kommit rapporter om 4-6 veckor på honom. Och det är ett avbräck, det hjälps inte. Han har inte haft samma poängskörd som i fjol, men han tillför mycket och är ju en viktig kugge i laget. Och det är ju synd att han har ramlat bort lite så.
Ja, men man kan väl också säga så här, Daggen och Sanny, ja men de var rätt begränsade som spelare, får man väl ändå, måste man kunna säga. Och det är klart att deras kommentering eller insatsen i tv kommer ju inte vara något annorlunda, tror jag, än just detta. Jag kan säga också att jag pratade med Schilke häromdagen, bara för att höra hur han mådde. Han är vid gott mot trots att han är skadad och vi får nog hopp. Det finns god förhoppning att det är just precis, kanske närmare 4 veckor än 6. Men det vet jag inte, eller det vet vi inte, det får vi ju se. Men ja, det kändes bra ändå att höra att han var vid gott mot i alla fall.
Mm. Men vi stänger väl det Södertälje-matchen tänker jag i det här läget. Och sen hoppar vi på det som på förhand kändes som det är ju den tuffaste bortamatchen tänker jag som vi kan ställa oss inför på papperet, ska tilläggas. Brynäs borta måndag kväll. Söndag kväll, förlåt mig. Och allt annat än hemmaseger skulle ju vara vore ju en skräll, och det blev en skräll. Björklöven vinner med 5-4 efter förlängning, och som åskådare utan band till någon av klubbarna så var det säkert en underhållande hockeymatch att titta på, för det var rätt mycket öppna spjäll får vi säga, och svänget. Jag tror inte tränare, spelare eller supportrar liksom till något av lagen är speciellt nöjda med att det såg ut så här. Och vi kastar oss in i det direkt egentligen. Brynäs får ju en drömstart. De gör 1-0 efter 56 sekunder. Och då kände jag direkt så här att okej, är det här vi är? Är det så här det ska bli nu? När det är liksom, när man gör mål så tidigt i matchen, då vet man att det brukar kunna bygga på saker. För man är ju pigg i början på matcherna, så att det kändes ju lite oroande så. Men vi gnuggar på, gnätter på. När vi spelar 8-12 så kvitterar Gustav Possler. Det målet granskades för spark, men målet godkändes helt korrekt. Sparkrörelsen som görs av Possler, att han sparkar i pucken i riktning mot Lövens mål, där då deras målvakt Damian Klara kommer i sin tur med sin skridsko och styr pucken in i eget mål. Så att det är ju en spark, men det är ju inte en sparkrörelse på det sättet tycker jag. Och den är ju inte heller i riktning mot Brynäs mål. Så jag vet inte hur den där regeln är när det är en sparkrörelse. Om du sparkar pucken från blå, den går in, är det spark då?
Alltså, ja, men det ska väl vara en distinkt sparkrörelse. Alltså jag tror att du får ju... till exempel om det är 2-1 och så får du ett stenhårt pass över på bortre. Så om du får passet för långt bak och du åker och den liksom styr in på skridskon, om du inte rör foten distinkt i en sparkrörelse, som sagt, då tror jag att det räknas.
Mm.
Så det är alltid en bedömning.
Man får väl rikta pucken.
Ja, du får rikta pucken men inte sparka. Och det är väl också en ganska vettig regel, för blir det jätte, eller vi säger i en situation framför mål och det är grötigt och så är det någon som börjar sparka med en sylvaskrisk, och det är kanske inte så nyttigt. Men det är ju alltid en bedömning. Alltså, är det en distinkt sparkrörelse eller inte? Men jag tror att det är så det är. Att du får styra på skridskon, det får den. Men du får inte... Ja, du får som sagt rikta, inte sparka. Mm. Nej, men jag håller med dig. Det är på något vis det här... vi har ju svårt, jag tycker det var med Djurgården också. Det här pass rakt genom centrallinjen i egen zon. Vi går lätt bort oss, tycker jag. Att vi inte är mer vaken på bortre. Det tycker jag har hänt flera gånger. Djurgården var en sån, Klasen eller ej. Och likadant här så är ju... alltså försvarsspelet är ju lite för klent, tycker jag. Lindgren har ju inte sin bästa match den här matchen. Det tycker jag man får så lov att säga. Det känns som att det finns en växel till att lägga in där. Hoppas jag. Men det är ju på något vis... Det flackas ju fram och tillbaks i den här matchen. Och det är ju liksom den stora... det är fascinerande då att en matchbild kan bli så olika bara på ett par dagar jämfört med Södertälje som var mycket mer tillknäppt. Andra perioden, det är mål i par 10 minuter, känns det som. Kapacki gör 3-2, Fredrik Andersson gör 3-3. Fantastiskt roligt att kapten får smäll dit den. Kapacki igen 4-3. Och Wiklund snappar upp en, är det en sargtur? Ja, den kom då bakom förlängda där och så... går han in, och det är väl klart den där kanske Klara ska ha som ett exempel om man ska vara ärlig. Men ja, alltså, vi tackar och tar emot.
Ja, men det jag skulle säga kring Klaras ingripande där är att han jag tittar på den där ett par gånger för att se vad är det Wiklund gör liksom där. Wiklund går ner och hämtar pucken lite grann, men det man tittar på Klaras grann, det är att han vrider på huvudet bort från stolpen där Wiklund gör målet just innan. Och tappar väl lite grann bort vad som händer. Och i precis det så hämtar Wiklund pucken. Drar in den och lyfter in den. Och den, alltså Klara är ju jättemiss. När man ser på honom, han är ju helt förtvivlad över att han släpper in den där. För där ska det ju vara stängt. Han sitter ju där. Men han tittar runt. Släpper armen lite grann från stolpen. Så blir det en liten lucka där som Wiklund lyckas trä in pucken på. Vi ska säga också att när Jacka Pekka gör sitt tredje mål för dagen. 4-30 minus. Då byter vi målvakt. Melke Tillin ut och Niklas Svedbrind som får göra debut i Löventröjan. Och det jag vill säga här, det som händer där är ju att det blev en positiv effekt utav det. I och med att dels så Svedberg steppar ju upp och stänger igen. Så. Men försvarsspelet blev betydligt mycket bättre i samband med att det byttes målvakt också. Jag kan tycka så här att om vi analyserar de målen som de gör. Fjärde målet. Absolut att Melker ska liksom kunna ta den och så. Men jag tycker ändå på fjärde målet. Alltså på de andra målen. Det är ett bedrövligt försvarsspel. Fjärde målet. Vi är tre gubbar hemåt. Som bara backar och backar och backar och backar. Alltså vars är kommunikationen mellan backarna? Vri på huvudet. Alltså det känns som... så basic försvarsspel så ska det bara kunna lösa sig. Istället för att stå upp, styr fram, alltså få han att åka i sidan eller vad som helst. Jag är helt övertygad om att det blir inte ett fjärde mål där i matchen för Brynäs om backarna står upp istället för att bara falla och falla och falla så att han får komma in ordentligt i skottzonen och nypa dit den. Att vi byter målvakt, ja, positivt eftersom att det vart ju stängt sen då, men jag tycker inte att Melke Tillin ska belastas för något av målen. Möjligtvis att han ska ha den fjärde. Men i övrigt så tycker jag att det är försvarsspelet som är alldeles för dåligt. Och lämnar Melker helt ensam i många situationer. Så att jag...
Ja, men det är väl ett jättebra exempel. Alltså att han ska ha den, ja. Men situationen som sådan ska ha blivit avstyrd före det. oavsett. Alltså man måste kunna tänka båda sakerna samtidigt. Det är, om inte en tavla så är det billigt. Men det där ska man kunna styrt bort för det. Alltså skottet ska aldrig behöva komma fram ens en gång. Jag håller med det i detta utan tvekan.
Men tredje perioden då, det kom lite statistik där när de gjorde sitt fjärde mål innan vi hade kvitterat, innan Viklund hade kvitterat, så kom det lite statistik där att ja, men då Brynäs leder inför sista perioden, då vinner de typ, ja men de har väl förlorat en match när de har ledat inför sista, men resten av matcherna har de vunnit. Och det är klart att det är ingen så här smickrande statistik för motståndarlag, men som tur är så då kvitterar ju Viklund, och då var det så här, då tänkte jag, jaha, vad kommer att hända nu då? För den här statistiken har inte visat någonting på hur Brynäs klarar sig då. Men det blev en mållös period i vilket fall. Svedberg gör ju ett par fina räddningar. Det kan vi inte säga någonting om. De hade någon i utsida målbur där och så. Men ingenting som vart någonting farligare än så. Men det blev förlängning i alla fall, och då är det som, ja men det är lite lotteri, liksom vid straffläggningen också. Det är liksom, vem vinner teken, vem får äga puck mest i förlängningen. Den kommer att avgöra det. Nu var det så, Brynäs hade ju puck första 22 sekunderna i förlängningen. Det vart en åkning mellan Anton Redin och Nörstebö. Och det går, alltså backspelet av Nörstebö där, det är 5 av 5. Helt klockrent hemjobb. Vinner pucken. Till Powell som då passar över till Viklund. Powell sätter fart, får tillbaka pucken av Viklund. En 2-mot-1 läge där Powells intention är ju att passa över pucken till Viklund så han ska få, ja men inte helt tomt mål men bra nog nära. Men backcheckningen av Simon Bertelsson, han styr ju en pucken i eget mål och segern är ett faktum. Och otroligt skönt. Jag sticker till hakan, men kanske har stöd av väldigt många. Jag tycker att Anton Redin är en av, ja, om inte ligans största filmare, så är han då topp 5 alla gånger. Han får ingenting med sig i den där situationen i slutet där när Nörstebö tar pucken utav han. Och det var ingen klockren domarinsats åt något av hållen. Det är saker som missas åt bägge håll. Men vi ska även säga att inga mål gjordes heller i special teams under matchen, åt hela ena eller andra hållet. Så att det är som absolut att det hade kunnat bli såklart, men jag tycker att då hade det varit en sak om Löven hade gjort 2 eller 3 av sina mål i powerplay. Det hade jag förstått att det hade varit surare, men jag tycker att den sista närkampen som kanske har fått mest fokus är ju den är ingenting att säga någonting om. Hade det varit omvänt, att det hade varit Ben som hade gjort den på Fortier eller någonting, och då alla tyckte bara, men vadå? Ät mer gröt. Det är väl ingenting. Det var en vanlig närkamp. Så att, ja, jag tycker att det var magstarkt att prata om alltså, att det var fel.
Ja, men jag fattar, vad gnäll man över? Var ska Nörstebö ta vägen? Redin försöker skära in Nörstebö följ med och ställa sig i vägen. Följ med hela vägen, och att han är starkare, det kan han inte rå för. Just där och då. Ja, jag förstår inte heller. Jag tycker, som sagt, det är jättebra. Helt enkelt. Sen om det var rättvist eller inte, det må väl som vara. Men vi får liksom 2 poäng, och då vi sa innan att vi var underdogs egentligen, både mot Södertälje och Brynäs, och så tar vi 5 och 6 poäng. Det kändes ju helt otroligt. Men en fråga som jag inte kan låta bli att ställa också, att ja, men har vi vunnit bägge i Gävle? Den här matchen där de faktiskt släpper in 5 stycken på hemmaplan. Vad säger den här matchen om Brynäs? Säger ni någonting? Går det att dra någon slutsats av något slag?
Alltså nu, jag ser ju extremt lite matcher med Brynäs. Jag ser ju i princip de vi spelar mot dem. Och så har jag sett någon annan match också när de har spelat. Alltså deras målvaktsspel är ju kanske deras, eller målvaktssidan är ju deras svaga puck. Så är det. Sen om Klara ska belastas för allting, nej, tycker jag inte. Men absolut så. Viklunds mål, där tycker jag att det ska vara stängt. Postlers, ja, det är ju också en sån. Freddans, den är helt hopplös. Pucken kom bakifrån mål och upp. Liksom. Det är ju väldigt svårt att ta den. Och sen målet vi gör i förlängningen, det är liksom lite slumpen. Så jag vet inte, det går som inte att säga heller att det är bara målvaktsspelet. Men jag, som, alltså, tittar man lite grann på pappret så är det väl målvaktsspelet jag lägger ögonen på mest. Sett till vad som är problemet med Brynäs. Offensiven går inte att säga någonting om. Jag menar, de har ju massor med NHL-rutin och nej, jag tycker att det säger väl någonting att Brynäs har problem med Björklöven hemma. Det är i alla fall efter de här matcherna vi har spelat där. Vi har vunnit bägge där. Så.
Ja, precis som vi har problem med Karlskoga. Så det, man har väl kanske lättare och svårare för olika lag. Ja, men innan vi knyter upp den här matchen så tycker jag att vi behöver nämna Jakob Olofsson. Det man har sett embryon till, det, vad är det som att ja, men nu kanske det, kanske ändå att det börjar pigna till lite. I alla fall. Han har någon assist här och jag tycker han börjar ta för sig. Ta för sig mer och mer. Eller vad säger du?
Nej, jag är helt enig. Jag tycker att han har växlat upp mycket på slutet. Men grejen är också att han har fått spela med alltså han har fått spela högre upp i hierarkin på något vis. Och få spela med bättre spelare. Och det är då vi får se han blomma ut. Jag hoppas att de fortsätter på det. Alltså fortsätta ge honom förtroende. Och liksom, för han har ett fantastiskt bra spelsinne och liksom en bra blick för spelet och kan sätta upp andra spelare i bra lägen. Så jag tycker att han har utnyttjats på fel sätt. Han är ingen tredje, fjärde linaspelare. Han ska upp i en första eller andra lina för att vi ska få ut någonting av honom. Det finns andra spelare som vi har i kanske första eller andra som kanske skulle passa bättre än tredje, fjärde lina. Så. Och ja, det finns mycket att säga just kring sådana saker, men jag tycker att de här sista matcherna så har han blommat ut ordentligt och blivit liksom visat att när han får förtroende så växer han med det och blir en betydligt bättre spelare än vad han har varit tidigare. Han har haft det i sig, men vi har inte fått ut någonting av det.
Precis. Jo, nej, men jag håller med dig. Ja, men efter de här två matcherna då, det är det uppe att säga, man hade känslan lite som man haft tidigare, men kanske nu är det lite vändning på gång. Nu kan vi vända hem, träna bra ett par dagar och sen så har vi en förment sämre motståndare på hemmaplan som vi borde kunna på något vis städa av. Östersund hemma. Jag vet inte vad jag ska säga. Ridå. Avgå alla, jag orkar inte med det. Säg nog du.
Ja, alltså jag har inte sett matchen. Jag hade match själv så jag kunde inte se matchen. Jag såg siffrorna och kände att nej, jag tänker inte sätta mig och se den här matchen. Jag behöver inte bli helt vansinnig. Gick in och tittade lite på siffror på matchen. Alltså, de skjuter alltså 8 skott på oss när vi har en målvakt i mål. Och ja, vad ska man säga, vi skjuter 28 och vi gör ett mål. Alltså den enkla statistiken, vi behöver inte gå in på något djupare än så liksom med XG och Corsi och hans moster. Det är inte nödvändigt. 28 skott, ett mål. I rest my case. Det här är för dåligt. Om det handlar om inställning, absolut. Jag skulle säga att idag är det 90% inställning i insatsen på den här matchen som inte är där. Den är inte där på 100% och det finns ingen statistik som säger någonting annat än att det handlar om inställning i det här läget. Och jag tycker att det är, menar, 60% i räddningsprocent. Varför står inte Melker Thelin till att börja med för?
Ja, det kan man fundera på. Jag vill ha sagt att jag tycker inte att Svedberg ska lastas för något av målen däremot. Första är ett jättebra avslut. Han kanske ska täppa till stolpen, men jag tycker framför att han lyfter ju stenhårt upp i taket där, upp i kryss. Rightare som han är då på plocksidan. Och 2-0 är en 2-1 där han skjuter gubbhörnet. Så det, jag vet inte om det är så mycket att säga om. Det är tillbaka till det igen, att det är snarare dåligt försvarsspel i övrigt. Det är Jakob Olsson som gör vårt mål för övrigt, och det är ju powerplay. Nej, men det, jag tror jag skrev det till en del kompisar som man ofta brukar skriva till under matcherna, att ja, men första perioden vid vinstskotten med 11-3, det är en bra första period. Men hur ofta har man inte hört det? Att ja, men vi spelar ganska bra, men vi tar inte betalt. Jag är så snabla läst på det så att det finns inte. Det här är en match som vi ska gå in och bestämma. Sen så, om inte omfanns, om det här är en enstaka företeelse, då hade man inte sagt någonting. Maier har ju ett friläge, eller ett jättebra läge bara i början, någon av de första bytena. Sätter han den, ja men då kanske blir något annat. Ja men han drar han i plex, eller vars han drar han. Eller om han tog, jag minns inte. Det spelar ingen roll. Vi gör inte mål. Och vi skapar lägen, men vi sätter ju inte dit dem. Så att jag tycker... alltså jag orkar inte analysera det här något mer än så. Vi ska inte förlora på hemmaplan mot Östersund. Punkt. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll hur det ser ut i övrigt. Och det kommer tillbaka till det som vi har varit inne på förut. Jag tycker att det är helt uppenbart och helt nödvändigt att vi behöver byta tränare. Det lades ut presskonferensen efter matchen lades ut då på Löven Solid Sport, så man kan titta på den. Och jag, på något vis, människa först, ledare sen, alltid. Jag uppfattar inte att det är en tränare helt i balans. Jag förstår också att han kan vara helt vansinnig efter en sån här match. Men han är inte särskilt trevlig mot Veko som faktiskt steppar upp och ställer lite strävare frågor. Vilket ju med all rätta. Alltså någonting behöver hända. Så här ska det inte behöva vara. Vi ska inte kunna växla så vansinnigt mycket mellan insatser. Att vi vinner på bortaplan mot det lag som har trillat ut ur SHL. Ena dagen, så går det ett par dagar, så förlorar vi mot seriens kanske sämsta lag eller ett av dem. Helt rättvist dessutom i någon mening. 4-1 går inte att skaja bort. Empty net goals, 2 stycken eller inte. Östersund vinner inte orättvist, tycker inte jag i alla fall. Vi skulle vara bekänt att byta tränare, och här ställer jag mig så otroligt frågande till varför inte Per Kente agerar. Jag fattar inte. Vi har ställt oss frågan förut, på vilket sätt har Björklund mindre anledning att agera på ledarsidan än till exempel Djurgården eller Örebro eller andra som har agerat på tränarsidan? Vi ligger sexa i tabellen, i en haltande tabell där vi har en match mer spelad än alla andra. 2 matcher, en del. Jag vet inte om det är 3 till och med också, men vi har spelat mest matcher i hela serien. Det är ett underbetyg och det är undermåligt. Det är bara så. Och vi kommer aldrig strax komma in på samtalet vi hade med Hockeylabbet som var väldigt intressant. Men vi stryker under. Den viktigaste statistiken av alla, det är vem som vinner matcher. Hur många poäng har man i en tabell? Och nu, alltså det är februari. Ingen tabell ljuger i februari. Någonting är monumentalt fel och det här behöver ändras på. Och jag tycker man behöver skruva i rätt ände. För att det pratas ju ibland, eller liksom pratas om att ja, men vi behöver få in mer spelare. Vi behöver få in folk som får full trupp. Och det kanske vi behöver i den mån det är så. Men jag tycker att rockader i truppen, det är ju inte prio 1 nu alls egentligen. Utan vi behöver byta tränare. För den nya tränaren behöver ha input i det som då blir gruppen. Alltså input i vem man eventuellt ska ta in. Vi behöver ta reda på hur gruppen reagerar på en ny röst. Vilka som så att säga bröstar upp och svarar upp på det och vilka som inte gör det. Alltså vi behöver börja i rätt ände helt enkelt. Och det behöver göras nu. Det har behövt göras i flera veckor vill jag påstå. Men nu är det ju helt uppenbart. Och det handlar inte om ett enskilt resultat mot Östersund eller inte. Det är exakt så här det ser ut. Vi är upp och ner och vi är ojämna. Och vi klarar inte av att spela mot lag som ställer på drar ner tempo. De här ska vi kunna städa av. Och nu på något vis har man rantat nog länge. Men det får ju vara nog någon gång. Det får ju vara nog någon gång. Jag fattar inte. Vi har inte mindre anledning än någon annan klubb som har blivit tränare. Den saken är säker. Likheterna med Wallson är så enormt stora. Vi behöver få till en förändring. Och det är ögonblickligen.
Ja, jag håller med. Och just det här med statistik som vi har pratat om och som har kanske legat till grund i många intervjuer som har gjorts med Viktor och sådär, så tar vi ett snack med de som kan det bäst i Hockeylabbet Och det tar vi här.
Henrik Larsson, Hockeylabbet. Välkommen till Poddplats H.
Tack så jättemycket.
För den som inte vet vem du är, vem är du egentligen?
Ni frågade mig det innan vi startade det här. Och jag sa att jag är lite sån allt-i-allo-typ på TV4. Jag jobbar med massa olika saker som har med sportproduktion på TV4 att göra. Allt ifrån producent, redaktör, digitala medier. Vi håller på med en jättestor digital transformation och försöker vässa TV4 Play. Sen det övergick från C-more, så det håller jag också på grejer en del med. Gör en del, eller har gjort en del inhopp som kommentator, som redaktör. Vart reporter lite här och där. Så att det mesta, skulle jag säga, har jag provat på åtminstone någon gång på TV4.
Ja, men vad trevligt. Ja, vi krokar i direkt. Liksom, vi noterade häromdagen att Hockeylabbet, som du också är engagerad i, hade ett segment om Björklöven. Hockeylabbet för övrigt, hur länge har så att säga, att ni funnits?
Hockeylabbet som begrepp har ju funnits ett antal år. Jag tror att det är sedan 2018. Då började vi göra tv-produktion av Hockeylabbet. Först då med en kille som heter Peter Karnbro. Och med Leksands sportchef Thomas Tjomme Johansson som sidekick. Och Björn Oldén som programledare. Sen så resulterade det ju i att Tjomme fick jobb som sportchef i Leksand. Och då, första han gjorde då var att ta med sig Peter Karnbro som scout och analytiker. Och jag tror att han har till och med titeln som assisterande general manager där nu. Och då kom det in en kille som heter Erik Wilderoth. Som också var med i programmet i några år. Tillsammans med Petter Rönnqvist. Och sen blev ju Erik i sin tur värvad av Rickard Wallin när han tog över Färjestad. Så att då försvann ytterligare en analytiker från Hockeylabbet. Och därefter så kom en kille som heter Simon Brännström in då. Som jag gör den här podden med idag. Sen i höstas så stod det klart att vi inte skulle göra tv av Hockeylabbet längre. Och då kände jag och Simon att men vi tycker det är väldigt kul. Och liksom hade träffats några gånger och pratat mycket om hockeyanalys. Så då bestämde vi oss för att vi provar och ser lite grann hur vi kan utveckla det här i poddformat. Och det avsnitt som du refererar till här om Björklöven, det är det fjärde vi har släppt. Vi hade premiär några dagar före jul.
Just det.
Just det. Nej, men det uppskattas. Och om man kan ställa den frågan, intresse för underliggande statistik, hur kommer det sig? Eller vart kommer det ifrån? Har du alltid haft intresse, eller ni?
Jag kan väl bara tala för mig själv då, men jag har alltid haft ett intresse för hockeystatistik. Det var liksom lite min väg in i ishockeyn. Jag har inte varit aktiv själv, men när jag började läsa på baksidan av hockeybilderna där någonstans runt 1993, så bara öppnades en helt ny värld för mig. Så att jag har varit jätteintresserad av hockeystatistik sedan dess, och liksom tassat gradvis in på det här analysspåret med underliggande siffror de senaste åren. Sen när jag blev producent för Hockeylabbet för ett par år sedan, så fördjupades ju intresset. Det blev ju mer eller mindre så, för man måste ju ha en grundläggande förståelse för innehållet. Och sen så har det väl fördjupats ytterligare med tiden. Jag har haft en roll här tidigare under säsongen där jag har varit med och liksom tillsammans med våra experter tagit ut lite av de här riten och liksom, de här analyserna som de gör i SHL-studion, och kunnat komplettera lite grann med uppslag och idéer runt vad vi ska plocka fram för siffror och så vidare. Så vi har haft ett litet samarbete där, kan man säga. Så att jag skulle säga att det har fördjupats ganska ordentligt för mig de sista året egentligen.
Just det. Alltså statistik är ju superintressant om det är kring någonting som man själv tycker är som man ha ett engagemang i på ett eller annat vis. Men det finns ju många olika uttryck som används idag som för er som jobbar med det på ett annat sätt blir det, för er blir det vardag. För oss som är lite ändå på något vis, vi är bara liksom supportrar och kan grotta ner oss i statistik också, men vi har liksom inte full koll på samma sätt som ni har. Men alla de här uttryckerna som finns liksom med XG, XGA och sånt. Kan du, och Corsi och alla de här bitarna, kan du förklara lite grann kring vad de är i, du får välja ordning själv, men liksom förklara lite grann vad de uttrycken betyder.
Absolut, jag kan göra ett försök i alla fall. Det här är verkligen Simons hemmaplan, men XG är ju det som vi pratar om och som är det centrala i egentligen när man pratar i bredare termer om underliggande statistik. Och det är alltså ett samlat värde på chanser som skapas framåt respektive bakåt. Och det är massa olika parametrar som vägs in till något som kallas förväntade mål bakåt och framåt. Och det kan alltså vara, i regel så är det skott från olika lägen på isen vid olika situationer i matchen som får ett bestämt värde, och det finns en modell som räknar ut det här. Då istället för att liksom räkna reda mål framåt och bakåt, som ju är grundläggande liksom plus minus statistik, så tittar man på istället hur de chanser som skapas, vad de har för värde. Och sen så får man ett värde då, förväntade mål, det är det som expected goals handlar om, förväntade mål framåt och förväntade mål bakåt. Det är liksom det grundläggande XG. Corsi är ett lite mer, vad ska man säga, ett lite enklare sätt att mäta ungefär samma sak. Då tittar man på hur mycket chanser som skapas framåt respektive bakåt. Man kvittar det mot varandra och sen får man liksom en procentsats där man som spelare vill ligga så högt som möjligt. Alltså man vill ha så stor del av de 100% chanser som uppstår framåt och bakåt. Men den modellen tar inte hänsyn till värdet på chanserna. Det kan till exempel vara då skott som kommer från mittzon och ett skott som kommer från tre decimeters håll. De har samma värde i den modellen. När det gäller XG så får de olika värden. Det vill säga att det skottet som kommer från nära håll då är värt mycket mer än det skott som till exempel dras iväg på chans med 5 sekunder kvar från mittzon. Så att det är väl det grundläggande, kan man säga. Känns det begripligt?
Absolut.
Absolut.
Mm. Men det är ju jag tycker att det är just intressant det där med att, för ibland blir korsen ser bra ut. Men just som du säger, när ett skott i slottet och ett skott från mittzon då, nu skjuts det inte så mycket från mittzon, men ändå, att de har samma värde, säger ju ändå att korsen säger ju egentligen inte jättemycket. Den blir ju en förenkling, som du säger. Men det är den man har hört mycket liksom runt fikaborden och sådär, har man hört det där liksom, ja men korsen ser ju bra ut, ja fast vi gör ju inga mål ändå liksom, så att intressant.
Ja, korsen kan man väl säga att det var någonstans med det som avancerad hockeystatistik liksom tog sitt avstamp, kan man säga. Det var där det började, och sen så har det ju blivit en.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Betydligt mer omfattande modell sedan dess då. Så att det är ett ganska basic mått som man kanske inte riktigt använder sig av lika ofta nu. Alltså det är inte irrelevant på något sätt, för det visar ju någonstans mängden chanser som skapas åt olika håll, men man pratar inte riktigt lika mycket om det som man gjorde förut när det måttet så att säga breakade. Det här är ju fortfarande liksom väldigt nytt. Alltså det är inte så många år som man har pratat om avancerad statistik överhuvudtaget. Så att det är ju en bransch i ständig förändring, och det dyker upp nya sätt att mäta och nya mått att ta hänsyn till hela tiden. Så att jag kan bara som exempel nämna, jag var på en konferens i Linköping i juni månad där i stort sett alla som jobbar med hockeyanalys i Sverige och en del från andra länder också och olika klubbrepresentanter samlades för att liksom prata om olika men, statistiska modeller och datainsamling och sånt. Alltså, det finns jättemånga spännande teorier för hur man kan använda den här statistiken på ett bra sätt, så att det händer jättemycket nya spännande grejer hela tiden.
Jag tänker att datainsamling för det här, för att få ihop till någonting att börja bygga statistiken på, måste ju vara rätt stor ändå, tänker jag. Alltså nu har det spelats jättemycket matcher sedan, ja men sedan 2018 när ja men det här fick någon sorts avstamp. Men jag tänker att det måste ju finnas enorma mängder med data att bygga det här på, så att det blir ganska tillförlitligt då, eller?
Jo, men det utgår ifrån. Vi använder oss av ett program som heter Sportlogic. Och det är ju liksom, vad ska man jämföra det med? Men det är det största i branschen. Det är liksom den som nästan alla lag och organisationer i Sverige och Nordamerika och även ute i Europa använder sig av. För den är tillförlitlig och i ständig förbättring. Den är rättvisande. Det som är fint med den är ju att den är ju inte bara en databas där man kan liksom se statistik, utan man ser också, kan också se alla klipp på alla händelser som är kopplad till statistiken. Om man till exempel skulle vilja ha alla skott på mål från, jag menar, skottpooler kanske, så går det ganska lätt att hitta. Det går också väldigt lätt att liksom bara sortera ut på att nu vill jag ha alla skott från honom från en viss plats på isen. Eller när de kommer passningar från någon annan Björklöven-spelare till exempel. Allt sånt där går också väldigt lätt att sortera ut. Så att det just den här tjänsten är ju mycket mer än bara liksom siffror radade upp och ner, utan det går ju liksom att få liksom rörliga klipp på som förstärker i stort sett allting som sker där också.
Om man ska prata lite generellt då, alltså hur relevant kan man säga då att den underliggande statistiken är för till exempel hur en tabell ser ut efter 30 matcher eller något sånt? Det blir väldigt breda penseldrag, men jag tror du fattar frågan.
Ja, jag skulle säga att den är väldigt relevant. Det är ju naturligtvis inte så att de lag som ligger liksom i topp i den underliggande statistiken automatiskt är de som går bra. I den underliggande statistiken så fokuserar man väldigt mycket på spelet i 5-5. Då kan det vara lag som drivs till exempel av bra spel i numerärt över- och underläge. Men över tid så brukar det här faktiskt jämna ut sig. Så att det är inte absolut så att den som är 1-2-3 i den statistiken också är 1-2-3 i tabellen. Men väldigt ofta så är det så. Alltså har man en positiva underliggande siffror så är man ofta ett väldigt bra lag. Sen så finns det lite undantag. Jag som jobbar mycket med SHL så har ju sett till exempel Frölunda i väldigt många år. De är ett sånt lag som bygger väldigt mycket på puckinnehav och på att liksom etablera spel i anfallszon och göra allt för att inte lämna det. Då får man väldigt positiva underliggande siffror. Men de har haft problem med liksom exekution. Man har haft jätteproblem med att göra tillräckligt med mål och inte placera sig liksom så pass högt i tabellen som de här siffrorna anger. Oskarshamn är ett annat sånt lag. De är ju lite som en humla. De ska inte kunna vara så bra som de har varit de sista åren, men har ju haft i sin tur enorm spets framåt som har levererat över förväntan. Men långt svar här nu, men överlag, ja, ligger man högt i de underliggande siffrorna så är man nästan alltid också högt upp i tabellen. Det finns naturligtvis undantag dock.
Ni har släppt 4 avsnitt nu i eran podd Hockeylabbet och där var det ju typ 10-12 minuter där ni pratade just om Björklöven. Så vi kan väl rekommendera våra lyssnare att gå in och lyssna på det så ni får höra det själv. Men hade ni i er förberedelse för det avsnittet, såg ni några andra siffror som var intressanta liksom i de observationer som ni gjorde då som ni inte pratade om i avsnittet?
Du tänker runt Björklöven specifikt?
Ja.
Jag tror att det vi tog upp var väl till stora delar det som vi tyckte var särskilt intressant och som vi hade förberett egentligen. Och det var väl just att vi tyckte båda två, vi gör ju ofta så, vi förbereder lite grann från, vi bestämmer ämnen och sen tittar vi lite på det från varsitt håll. Simon har ju utvecklat en egen databas som med lite mer avancerade funktioner som gör att han kan gå lite mer på djupet än vad jag kan, till exempel. Men vi var båda ganska inne på att, alltså som ju var en sån etablerad sanning och som ju också var vår ingångspunkt, att det finns lite defensiva problem i det här laget. Så att jag vet, jag kan inte minnas exakt vad vi sa och vad som kom med, men det som slog mig var väl framförallt hur mycket spelvändningar som det här laget får emot sig. Att man är ju ett spelförande lag och har ganska mycket puck i anfallszon, men man straffas väldigt hårt utav motståndarlag som vänder spelet. Och nu var man faktiskt, när vi gjorde de här siffrorna, nu ska jag vara ärlig med att jag har inte kollat exakt inför just nu vad som har hänt under de här tre senaste matcherna. Men då när vi spelade in det här, då var Björklöven det lag som hade flest spelvändningar emot sig i spel 5-5 då, av alla lag i Hockeyallsvenskan. Och det är ju inget bra. Alltså det, att liksom kalla det oddman rushes och liksom chanser som uppstår när motståndare får komma med fart, det är ju sånt man verkligen vill undvika. Så det var väl det som slog oss ganska mycket. Och sen fastnade vi båda ganska tidigt på backsidan. Och tyckte att här är det väldigt många spelare som känns dels lite underutnyttjade och sen några som kanske får ett lite för stort ansvar i vissa situationer.
Mm. Ja, jag hörde ju snacket kring Rahimi och så. Och att han kanske statistiskt sett borde spela mindre än vad han gör. Och så. Jag tycker generellt när man liksom har sett matchen och sådär, just det med spelvändningar, jag fattar att statistiken tyder på det också, att det är mycket spelvändningar emot oss. Och det jag slås över är ju, det jag upplever som ett problem, det är att få pucken uppåt i banan på ett sånt sätt så att inte motståndarna får kliva emellan. Och det är där vi har kört fast med passerna upp från backarna till forwards eller center många gånger. Så att på ett vis inte förvånande när statistiken också pekar på det väldigt tydligt. Just när det kommer till den statistikdatan som ni plockar ut, det är liksom spelvändning. Är det spelvändning oavsett vart den sker på planen, eller är det liksom att det är uppdelat i att ja, men nu förlorar de pucken på egen blå, nu förlorar de på rödlinjen, eller är det liksom uppdelat i zoner, eller hur är det, hur plockas den datan fram så att säga?
Den data som vi har hänvisat till vad gäller spelvändningar, den har ju inte tagit hänsyn till exakt var spelvändningarna sker. Men för att man ska kunna anfalla i fart rent generellt så är det ju naturligtvis så att de måste ske relativt högt upp i banan. Men exakt var spelvändningen sker, det har vi inte tittat på. Jag tror inte att då får man gå lite djupare in på det och kika liksom var pucktapp sker till exempel i offensiv zon eller om det är i neutral zon. Så att, och det har vi inte gjort, utan bara konstaterat att de får väldigt mycket anfall med fart emot sig rent generellt.
Ja, Rahim är ju intressant det du säger, att han försvarar man ju in i döden, det är ju utgångspunkten.
Jag har förstått det.
Ja, jag förstår. Nej, men liksom, finns det något sätt, konstig fråga kanske, han har anmärkningsvärda siffror, men finns det någonting som man kan ta som, vad säger, finns det någon så att säga data in att ja, men vilka man matchas emot?
Alltså, ja, det gör det. Det gör det. Det nämndes också i podden att han är en av dem som matchas mot absolut tuffast motstånd. Det finns ett mått i Sportlogic som går ut på att man väger liksom samman kvaliteten av det samlade motstånd som man möter också. Och där kan man se att Rahimi är den spelare som ställs mot tuffast motstånd av samtliga backar i Björklöven. Så att det är absolut en förmildrande omständighet. Men samtidigt så är han också den back i Björklöven som har sämst underliggande siffror. Så att jag skulle säga att det bidrar. Men sen, med det sagt också, det är inte så att det är någon jättedramatisk skillnad. Men det är något som bidrar till att det ser sämre ut för honom. Likaså det faktum att han är den back i Björklöven som har flest starter i defensiv zon. Vilket gör att han nästan alltid då har ett tufft utgångsläge när pucken släpps. Det finns ju flera backar i Löven till exempel som har mer än liksom dubbelt så många offensiva zonstarter som Rahimi har. Så att det är ju några sådana saker som kan bidra till att hans siffror inte ser särskilt bra ut då.
Ja, det är ju superintressant. Man känner ju nu liksom direkt, man kan ju gräva hur mycket som helst i det här liksom, att jämföra. Ja, men hur många backar har kanske fler mål emot trots att de har startat i anfallszon efter, på en tek till exempel. Alltså sådana saker. Hur fantastiskt verktyg. Jag känner en viss avundsjuka och skulle vilja in och sitta och grotta det där. För jag gillar statistik själv. Jag är tränare själv i innebandy dock, men ändå, då jobbar man ju ändå fortfarande med statistik. Så att det är ju liksom ändå ett fantastiskt verktyg och jag känner en stor avund. Och jag skulle vilja sitta och grotta ner sig i det. Det är ett kaninhål, Josef, som du brukar säga.
Jo. Ja, men det är det ju verkligen. Alltså man kan verkligen förlora sig i de här siffrorna och det går verkligen att hitta extremt mycket spännande saker av liksom varierande betydelse verkligen. Men det är oerhört lätt att fastna i det, ska jag säga.
Vi tar en lite lätt fråga här. Det vill säga att nu råkar du heta Viktor Ståhle. Vad ska Björklöven göra då? Nu, vi ligger sex i tabellen.
Ja, alltså det skulle jag väl nästan kanske röra mig lite ifrån det de underliggande statistiken. Jag såg lite grann det som mina kollegor på de hockeysvenska sändningarna plockade ut i matchen mot Djurgården, som ju väl är väl lite av, som jag förstått det, nästan det som fått bägaren att rinna över gällande liksom hos er som är Björklövens supportrar. För där var det ju extremt mycket felprioriteringar i det defensiva arbetet. Man gick mycket efter puckar som man inte borde ha gått efter, och man pinchade väldigt mycket när man egentligen kanske borde backa av. Det var väldigt mycket sådana avvägningsfrågor som man inte riktigt klarade av. Och då fick man ju hela tiden de här spelvändningarna emot sig som jag pratade om i början. Så att jag tror att det är väl där det största arbetet ska läggas egentligen. Men annars, det som vi var inne på egentligen att se över kanske lite hur man fördelar istiden mellan backarna. Någonting som Simon poängterade var ju att Ståhle matchar ju egentligen inte överdrivet aggressivt. Alltså han fördelar istiden ganska jämnt. Men ändå så är det sammantaget lite för ofta så att de spelar på backsidan, och det här var väl egentligen själva kärnan i det som vi tog upp, att de spelare som matchas mest på backsidan, det är inte de som har bäst underliggande siffror. Och det går egentligen inte att se något direkt samband med att de som har bra underliggande siffror inte möter bra motstånd, för det finns spelare som gör också. Jag fastnade lite grann för en spelare som Mattias Nörstebö, som faktiskt ser väldigt bra ut i väldigt mycket. Han är den som har, eller hade i alla fall när vi gjorde inspelningen, den som hade bäst delta, som man säger, när man kvittar XG framåt och bakåt mot varandra. Så att Mattias Nörstebö är den som har liksom det bästa sammantagna värdet när man liksom lägger XG framåt mot XG bakåt. Så att, och han är långt ifrån den försvarare som får mest istid i spel i lika styrka, det vill säga 5 mot 5, 4 mot 4 och så vidare. Utan han är, som jag kan se det, femte back där i den statistiken. Och han är också en spelare som... jag kan bara säga att det är två stycken backar, och det är Daniel Rahimi och Linus Kronholm som matchats mot tuffare motstånd än vad han har gjort. Sen ska du säga att han har en lite mer viktad offensiv roll. Han startar oftare i offensivzonen än vad Rahimi gör och än vad Kronholm gör. Men har ju å andra sidan så mycket buffert i sitt XG-värde både framåt och bakåt att han kanske hade varit lönt att testa honom i en annan roll. Han är alltså det som sticker ut framförallt med honom är att han har ett väldigt lågt XG-värde bakåt. Det är lägsta i laget faktiskt. Så att när Nörsterberg är på isen, då är Björklöven som bäst i defensiv riktning.
Ja, det är ju det man själv tänker, alltså som lekman säger, ja men nu sätter motståndarna in sina offensiva pjäser nu för de har teckning i anfallszon. Själv tänker man, och säkert många med mig, och nu får man sig en uppläxning i det här, att men man, nu måste vi sätta in Rahimi och Kronholm, eller Rahimi och Manning till exempel. Nu har ju Manning inte spelat så mycket, så det, datan på han finns ju, men liksom just i Björklöven så kanske det behövs mer. Men det är det man tänker, för att det är stora, rejäla spelare liksom. Men i det här fallet så kanske, nej, det är Nörsterberg vi vill se på isen, för att han är så pass, eller han har statistiken med sig så att säga, men många tänker att nej, men nu måste vi vara inne stora tunga pjäser som kan göra jobbet bra, men det, man tycker att man försöker, jag försöker i alla fall använda statistik så mycket som möjligt, den lilla statistik som finns när jag liksom gör mina uttagningar eller liksom sammansättningar i laget, så men ibland kan jag tänka också, blir det för mycket data att hantera som kan ställa till det när man använder sånt system som finns till hands?
Ja, det tror jag. Jag tror att man ska vara lite försiktig med hur mycket man blandar in spelare till exempel i sånt här. Och det var det jag genomgående fick höra när jag liksom var i kontakt med de som jobbar mot SHL-lagen primärt med det här, att de har i stort sett ingen kontakt med spelarna. Och det, för där verkar tränargruppen som ett filter emellan. Och det tror jag är bra. För att annars åker man bara runt och tittar på sin statistik. Utan det är nog bättre i så fall att man får någon som kan värdera de här siffrorna och kanske sen kan dela ut vidare direktiv till de som faktiskt ska utföra det här. Men apropå det du säger, jag tror att en sån som Daniel Rahimi, som ju liksom är urtypen för en liksom stay-at-home-back, alltså den som är stor, han är stark, han är tuff, han har ju också värden som man inte kan sätta liksom siffror på. Alltså han har ju naturligtvis en oerhört stark ställning i gruppen, han har en jättestor erfarenhet och han spelar naturligtvis liksom en viktig roll i liksom arbetet runt den här klubben. Folk vet vem han är, han har en stark position och det kan man ju inte sätta ett pris på överhuvudtaget. Alltså det är svårt att värdera det gentemot de här underliggande siffrorna. Men samtidigt så representerar han ju också en spelarroll som har liksom, som kanske är den som har haft det tuffast egentligen sedan den här typen av statistik gjorde inträde. För att jag tycker Simon sa det jättebra, för efter att vi hade pratat om Björklöven så gick vi igenom en annan fråga, liksom lite mer vad som låg till grunden för den statistik vi pratade om. Och då sa Simon att ja, men det som att hålla en puck i anfallszon, att se till att en puck inte lämnar offensiv blå linje till exempel, det är också ett försvarsspel. Så att synen på vad som gör en back bra är ju, skulle jag säga, har ändrats ganska ordentligt under de senaste åren. Och när man tittar på den här typen av siffror så tror jag att en spelare som till exempel Rahimi eller andra defensiva backar, de gynnas inte av den egentligen, för att det finns värden som inte innefattas till 100%, men också, det har liksom kommit en annan syn på försvarsspel som helhet. Och den kanske han inte 100% ut representerar.
Mm. Ja, det är ju intressant. Men det är som Josef säger, Rahimi försvarar man in i döden på något vis för att han har betytt så mycket och klubbhjärta och allt det här som inte går att sätta ett värde på något vis. Och han kan ju också vara en sån som gör någonting för någon annan spelare som gör att den mår bra eller liksom så, som får ett bra XG eller alltså så, som att lyfta den statistiken. Men det går inte att sätta en siffra på det. Jag tänker att vi ska börja knyta ihop det här och så, och säga stort tack Henrik för att du ville vara med hos oss. Supertrevligt och jätteroligt, och vi har säkert anledning att pratas vid igen i framtiden beroende på hur utgången på den här säsongen blir och lite så där och framtid. Men statistik är ju ett kaninhål. Josef har sina kaninhål, jag har ett kaninhål i statistik lite grann, och det är ju superintressant. Sportlogic känns som att det skulle man ha haft. Det är väl den spontana känslan. På gott och ont. Vi får väl se vad övriga tycker om det i familjen. Men så kan det vara. Men stort tack Henrik för att du ville vara med. Och ha en fortsatt trevlig dag.
Tack själva. Tack för att jag fick vara med.
Där hade ni snacket med Henrik från Hockeylabbet. Supertrevligt att prata med honom och få se... ja, men höra lite grann av dem och hur de jobbar och sådär. Ja, Josef, Arne Hegerfors har avlidit.
Ja, för min generation, eller för många, han arbetade ju med sportjournalistik som vansinnigt länge, men han var ju rösten för det som präglade ens idrottsupplevelser, hela ens uppväxt och långt efter det. Det fanns ju fler, du har Bo Hansson och du har Agne Järlevik och andra. Men det var på något vis Arne Hegerfors som satte ord på mycket av den idrott som mer eller mindre för alltid har etsat sig fast i en. Det var ju för min del de här verkligt formativa åren som han var en viktig del, eller blev en viktig del. VM, hockey-VM 1987 där Sverige vann guld, är ett sånt bra exempel. Det var Arne och Ankan. Alltså Ankan som är Anders Ankan Palmström, den gamla förbundskaptenen som då var hockeyexpert. Det var de två, det var ett radarpar. Det är på något sätt, det de kommenterade, det är det som man minns. Helt enkelt. Arne kommenterar ju ganska många historiska idrottshändelser, givetvis i och med att han höll på så länge. Det var allt ifrån Maradonas sanslösa dribblingsmål mot England 86, Foppa straffen i Lillehammer 94 och likadant USA-VM 1994 där vi firade midsommar i Pontiac Silverdome till exempel. Och här tycker jag, när vi har varit lite grann inne på det här med idrottssändningar, att det är sån smärtsam skillnad, eller den blir så smärtsam tydlig skillnaderna då mot nu. Jag påstår inte att allt var bättre för det var inte. Men allt är definitivt inte bättre nu. Jag tycker att i mångt och mycket har sportsändningar försämrats faktiskt radikalt. Tekniken är ju uppenbart bättre. Det är fler kameror, det är bättre allting, och det är i tusentals K allting. Höll på att säga. Tekniken är bättre. Det är på något vis innehållet ofta som är sämre. Jämför ta Södertälje-matchen som ett jättebra exempel. Det är så stor skillnad mot då och nu. Min uppfattning är att kommentatorn gjorde det han kunde för tittarens skull eller radiolyssnarens skull mycket mer än vad det är nu. Det fanns ingenting utav eget varumärke för Arne Hegerfors. Minns jag rätt så tror jag att när han avslutade ju i kommersiella kanaler. Han gick över till Kanal Digital eller Kanal Plus eller vad det nu hette då. Men det erbjudandet han fick där han skulle få en mycket, mycket högre lön, det funderar ju han på i veckor och månader. Det var inte så att det var någonting han hoppade på direkt, utan det var ett stort steg för honom. Och det tror jag knappast att det är för de som är nu. Får de bättre betalt och sådär, så tror jag de hoppar det på stört på sekunden. Oavsett vilket så är det ledsamt att höra. Arne Hegerfors, han blev 81 år gammal. För vår generation så är han kanske den viktigaste sportkommentatorn, och vi sänder alla tankar vi kan till de anhöriga som han har. En legend har gått ur tiden. En legendar har gått ur tiden, och vi kommer att minnas honom för alltid.
kommande matcher. Ja du Josef, det är Almtuna borta fredag kväll. Sen möter vi Brynäs hemma på måndag. Och sen spelar vi hemma mot Almtuna igen på onsdag. Men vi börjar väl med, vi kan väl knyta ihop Almtuna-matcherna lite grann med varann, tänker jag.
Ja, jag har ju planerat att fara till Uppsala med långkalsonger och allt, för det är en kall ishall. Först tänkte jag att det här, vad är det frågan om? Nej, men då ska jag dit. Vi hade bestämt sen förut att fara dit med sonen, så det är roligt att umgås med honom. De är ju vuxen nu, så att de bor ju inte hemma. Han bor utanför Uppsala. Så då är det för det. Men det här hockeymässiga, det känns ju, ja, det känns ju sådär, va?
Ja.
Alltså när man kom dit så kommer jag ändå tycka att det är kul. För det är kul att gå på hockey. Men sett i den senaste insatsen och hur frustrerande det är, att det känns lite så här. Vi väntar på det som vi anser vara det fullständigt oundvikliga. Det handlar bara om när vi ska dra plåstret. När ska vi göra en rockad på ledarsidan? Och tills dess så är vi lite grann i limbo. Vi väntar ju bara på det, oavsett vilket. För att även om vi vinner matcher ibland, och vi kan se bra ut ibland borta mot Södertälje eller borta mot Brynäs och hemma mot något annat lag ibland, så spelar ju inte det någon roll. Över tid, det här spelet kommer inte att räcka någonstans. Vi behöver göra, det blir sånt tjat om det, men vi behöver göra radikalt så att vi kan faktiskt rädda den här säsongen och försöka få kräma ut det bästa vi kan i truppen. Matcherna här, ja, där vi, jag tror inte vi förlorar de här tre, det tror jag väl inte att vi gör. Jag tror vi kommer få det jättejobbigt hemma mot Brynäs. Det hade vi förra gången Brynäs var på besök. Det är som att vi är bättre borta än hemma, och det är både gott för fredag i så fall. Vi har pratat om det förut, Almtuna kanske, eller tänk om vi hade haft Almtunas tränare, jag säger bara så. Då hade vi inte legat sexa, det kan jag säga direkt. Det tror jag inte. Men vad tror du om de här matcherna då? Det blir lite rörigt det här, men vad tänkte du?
Nej, men sådär. Man kommer ju att se dem på ett eller annat vis. Och ja, jag vet inte vad jag tror. Alltså det är det, Almtuna har en skicklig tränare och han på något sätt tycker jag har coachat ut oss förut. Och det är det som gör att jag blir lite orolig. Men som du säger, jag tror inte att vi kommer förlora alla tre. Och gör vi det och ingenting händer, då vet jag inte vad man gör. Nej, men jag hoppas på att laget ska liksom inse att det går som inte att slappna av någon gång. Alltså Victor säger det många gånger. Den här ligan är bra, man måste ha respekt för alla motståndare. Och det har han ju rätt i. Man ska ha respekt för alla motståndare oavsett tabelläge. Men tabelläge gör ändå någonting med hjärnan på folk. På spelare, tränare, ledare. Och det är svårt. Det är jättesvårt att vrida på ordentligt när det är en bortamatch mot Almtuna som ligger längre ner i tabellen. Jag fattar det. Alla som håller på med idrott förstår det där. Men när det betyder så mycket med tabellplacering och annat. Nu har vi ju marginal neråt, men fortfarande så är det så att vi vill ändå på något sätt kunna påverka vår framtid i slutspelet på något vis, än att bara bli inkastade någonting. Än mindre att vi aldrig kommer få ha liksom spela avgörande hemma om ingen skräll blir till i liksom i under slutspelets gång, vilket jag inte tror att det kommer bli senare i slutspelet, om man säger så. Nej, det här är superviktiga matcher. Alla matcher är viktiga, men jag känner för gruppens skull, självförtroende, få lite islossning i målskyttet, alla de här biten, där de här matcherna är superviktiga framgent. Kanske viktigare än någonsin med tanke på hur det har sett ut nu ett tag. Men det är höga toppar och väldigt djupa dalar.
Ja, men det är ju så. Brynäs har ju ryckt i tabellen, det får man ändå lov att säga. De har två matcher mindre spelade än oss och vi har 12 poäng upp. De har 7 poäng ner till Djurgården och en match mindre spelad. Så Brynäs, vi ska inte slå fast att de är klara seriesegrare, för det är de inte. Men här ser man liksom skillnad. De har nött på att kunna vinna matcher fast de kanske inte spelar bra jämt. Och det är ju tillbaka till det här som är så frustrerande. När vi, jag tycker inte att vi vinner orättvist i förlängning mot Brynäs borta. Men vi förlorar inte heller orättvist hemma mot Östersund. man blir ju inte klok på det här. Det är det som är, vi borde kunna hitta en jämnhet och allt det här som jag har tjatat om 503 gånger. Så det måste vara. Matcherna är ju alltid viktiga. Det är liksom poäng som man spelar med i oktober är viktiga, och det är poäng som man spelar med i februari också. Vi behöver positionera oss. Serieseger kommer det inte att bli, men vi behöver på något vis hitta någonstans en jämnhet i detta. Och ja, hur det ska gå till, det förstår jag inte på. För jag tror inte att vi klarar av det med nuvarande ledarskap. Oavsett vilket, när man liksom där och när man liksom tar sin kaffe och massar in i första paus, kommer jag ändå tycka att det är kul. Det är bara så. Men den här säsongen är inte körd. Det har man inte gett upp. Men det är ju under förutsättningen att nödvändiga förändringar görs. Görs inga förändringar, det finns ju inte en chans i världen att vi går upp med det här. Som det ser ut nu. Det tror jag inte. Det är det som har varit målet. Gör vi det, då kommer jag vara den lyckligaste människan. När jag har sagt det, jag ska ge Viktor Stråle. Eller jag ska säga så här, att Viktor Stråle, Stefan Öhman och Robert Larsson ska få varsin bildsvin. Styckat och klart. Här och nu. Ja, jag lovar det. Under året. Börja få tid att skjuta dem, så då ska vi nog säga att det där ordnar sig. För det får det vara värt i så fall. Men tills dess. Ja. Vi lämnar den här skiten. Man blir bara deprimerad nästan. Nu låter vi supergnälliga. Det är kul att gå på match och kul att träffa andra lövare och allt det där. Men ja.
Alltså, det är alltid det där.
Det gör ju någonting. Det gör ju någonting med en alltså.
Det är alltid det. Men. Vi har varit med så länge så att det blir som att man kör fast i. Men. Ja, man vill. Ja. Ja, det är roligt ändå. Men kul att du åker dit i alla fall och får hänga lite grann med din son. Det tycker jag är värdeunt. Du, jag tänker att vi lämnar de här kommande matcherna och så hoppas vi på 9 poäng in på kontot. Det vore skitbra. Och så går vi vidare och pratar igen kring damlaget. Ja, damlaget har spelat matcher. De är ju i full gång med sin hockeyallsvenska. Och där spelar de, samtidigt som här laget mötte Södertälje, så spelar de borta mot Örebro där det blev vinst, vilket ju är ju helt fantastiskt. Och ja, vad ska man säga? De hittar på något sätt vägar att vinna. De vinner med 2-1. De gör 0-1 i första perioden tidigt efter 3:43. Isabell Lundin Lundgren hängde dit en efter pass av Ida Nordmark. Och sen händer ingenting förrän i period 3. Då kvitterar Örebro efter 7:45 genom Klara Eliasson. Och sen får Björklöven ett powerplay. Och det är precis på när det powerplayet är färdigt. Precis på klockan så gör Björklöven då 2-1. Och då har man spelat 13 av den tredje perioden. Och i samma veva då tar även Örebro timeout då för att göra en push, och sen går de en liten stund och tar de en klassisk Lövenutvisning. Too many players on ice. Men matchen slutar i alla fall 2-1 till Björklöven, vilket ju då är fantastiskt. Alltså, de gör inga dåliga bortatripper damlaget när de åker iväg och spelar matcher. Det var match fredag. På lördagen är det dags igen uppe i Falun. 14:30 nedsläpp. Det är liksom tätt på given. Det är inte lång vila där. Det är inte snack om någon dygnsvila. Det är 18 timmar mellan att matchen är slut och det är dags för nästa. Och där var det lite mer målfestligt, får vi väl ändå säga. Där Mike Gunnarsson inledde målskyttet även det tidigt. 2:53 in i första perioden i powerplay. Sen både kvitterar och tar ledningen, gör Falun då, innan första perioden är slut. Allting hände egentligen första 10 minuterna i den matchen. Så sen i knappt 4 minuter in i andra perioden i powerplay igen, Mike Gunnarsson häng dit den. Sen tar Falu IF ledningen igen med 3-2. Björklöven kvitterar genom Emma Hall, och sen tar Falu ledningen igen på straff, ska vi säga, då 4-3. Så det står 4-3 inför sista perioden. Där då Björklöven kvitterar efter 3:05. Och sen bara 30 sekunder efter det så gör de 4-5 genom Vega Munoz. Som för dagen gör sin tredje poäng då. Och
Sen går en liten stund och tar Falun timeout. För det ser väl förmodligen inte bra ut där då. Och sen tar de ut målvakten där. När det är 2 minuter kvar på matchen. Och sen bara en kort stund efter det så drar Björklöven på sin utvisning för hakning. Selina Aho. Och sen då i förmodligen då i tom bur gör vi 4-6 med lite drygt 1,5 minut kvar av matchen. Så att seger i den andra matchen, eller de 2 första matcherna för damerna på sin bortaturné. Sen då på söndagen då mötte de Falu IF igen. Och där var det målfattigt. Det blev 1-0 till Falu IF och det målet kom 2:55 in i andra perioden. Och sen ja, hände det inget mer. Så det var lite utvisningar och sådär, men i övrigt så var det inget. Så och den matchen den startade 12:45. Alltså fattade du tätt de matcha?
Ja, det är bara lyfta på alla hattar som finns. Det spelar ju ingen roll, utan det är bara all respekt för detta.
Tänk man på fotbollen som har liksom, ja men de spelar match typ, spelar de onsdag, lördag, onsdag, ja då tycker man att det har varit tätt matchande. Jag vet inte.
Ja, det är ju så, och sen så är det klart att det är olika idrotter, olika ansträngning kanske, men ändå. Så är det ju så. Vi kan väl säga här nu att det är ju, till helgen är det ju matcher igen då. Den tredje är det Timrå hemma och fjärde är det Falu IF då igen hemma. Så det vill vi väl uppmuntra alla till att gå på. Det är back to back där igen. 15:00 den tredje och den fjärde då är det 14:30 i Vimpos då såklart.
Mycket bra. Ja, vi ska börja gå ner lite grann för landning, men vi tar en liten jingle innan dess. Ja, Josef, din del i avsnittet här.
Ja, nej men alltså det här känns ju väldigt, väldigt bra helt plötsligt vad det gäller i sportens värld. Nej, men vi pratar ju NFL här, som jag har intresset av. Jag har följt 49ers, ja det är många år sedan jag missade en match. Så jag ska ärligt säga, alltså det är så här, 49ers går ut till Super Bowl. Man vinner ju sin motsvarande semifinal, den matchen mot Detroit Lions. Man låg under med 7-24 i paus och vänder till vinst med 34-31. Det är så magiskt skön seger. I paus ska jag ärligt säga så tänkte jag tanken att ska jag gå och lägga mig? Alltså det tar ju emot med vi på något vis. Men det finns ju inte en chans i världen att vi vänder eller 49ers vänder. Det kommer inte gå. Men jag håller väl ut ändå till the bitter end. Jag har ju sett det här laget så många gånger, jag ser tweetmatcher i de åren när man varit helt värdelös, och jag ser väl färdigt, och sen så när man börjar gneta kapp. Man ska också säga så här att det är ju att man steppar ju upp för att man är så pass bra, men det är också så att Detroit har ett par tveksamma beslut som man gör i matcherna, så för dem som inte kanske har stenkoll på reglerna, det är, man pratar om försök, första, andra, tredje och fjärde försök, eller så kallade downs. Man är det mest aggressiva laget i ligan att gå före på fjärde down. Och det gör man också den här matchen vid ett par tillfällen. Och framförallt i andra delen av matchen så har man möjlighet att sparka ett field goal. Men man går före för att komma närmare för att då kunna göra en touchdown istället. Och så lyckas 49ers hold its ground där så att de får tillbaka bollen utan att de har gjort några poäng alls. Och så här i efterhand så är det ett misstag. Då har man kört så hela säsongen i Detroit. Så att det är inte konstigt att man fortsätter med den saken. Men ibland, inte minst i slutspel, så är det bra att ta poängen. Ta poängen. Och det är man ju tacksam för. Å andra sidan, hade man lyckats så hade man ju stuckit kniven i 49ers där då. Och så hade matchen på något vis kanske varit slut i någon mening. Men det är helt magiskt. Jag är en mycket, mycket glad man. Ska säga så att man möter Kansas City Chiefs i Super Bowl då, om 2 veckor. Ja, 1,5 vecka blir det då, nästa söndag. Man är ju redan nervös, kan jag säga. Och jag gillar inte Kansas City. De är ju bra framför allt. Och sen har du min här sprätten Mahomes. Det är någonting som triggar mig när jag ser han. På något vis. Jag tycker Brock Purdy, QB nu som San Francisco, han är mycket mer sympatisk. Kanske framförallt för att han spelar i laget som man gillar.
Ja. Ja, men det är intressant att se vad som händer där. Vi kommer ju säkert att hinna återvända till det här i nästa veckas avsnitt också, kring när det börjar närma sig de bitarna. Ja, vi går väl ner för landning där, tänker jag. Det blir ju lite längre avsnitt idag, i och med att vi hade med Henrik från Hockeylabbet och så. Men vill man nå oss så gör man det i sociala kanaler, i Instagram, Facebook eller X, där vi heter Poddplan. Så det är bara att söka på oss där, då dyker vi upp. Vill man mejla oss så går det också jättebra. Där har vi en mejladress som lyder poddplatsh@gmail.com. Så det är väl det jag har att säga. Vinn nu bara Löven. Gå för allt ni bara kan. Och så. Det är det jag har att säga. Tack för mig.
Tack för oss. Forza Löven.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.